Gäststjärnan. En del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig, Erik Bolin. Tiden är en illusion. Albert Einstein. Prolog. Sommaren år 1054 i den kejserliga residensstaden Hangzhou. I folkmun kallades den för fågelburen och var tillverkad av sega bambustänger. Högst upp höll stängerna ihop av ett kraftigt tvinnat rep och i botten av buren fanns en rund träplatta med hål där bambustängerna satt fast. Dock var gångjärnen till burdörren, beslagen och inte minst hänglåset tillverkad av järn. Även om buren påminde om en stor fågelbur, till allt utom det dyrbara hänglåset, gick det inte att missta sig på dess ändamål. Längst ner vid bottenplattan fanns två hål, lagom stora för att man skulle kunna sticka ut ett par medeltjocka ben, så att den som satt i den gungande buren kunde dingla med benen utanför. Tack och lov för det, tänkte Safa, som fram till så sent som denna morgon varit den kejserliga palatsets mest illustre och uppburne astrolog. I denna egenskap var han kejsarens personliga länk till den gudomlighet som kejsarmakten representerade. Safa hade alltså hittills levt ett behagligt liv vid det kejsliga hovet. Han var således inte särskilt van vid att uthärda dygnslånga smärtsamma sittställningar i en trång bur. Icke desto mindre brukade de flesta olycksfåglar som placerats i fågelburen försöka se det positiva i sin situation. Det hör till den mänskliga naturen. Om den som tilldragit sig den kejserliga vreden kom undan med att endast sitta i fågelburen några dagar, till allmän skam och personlig förnedring, kunde det betraktas som ett lindrigt straff med tanke på att halshuggning var vad som vanligen väntade. Men även den största optimisten visste innerst inne att fågelburen oftast fungerade som ett sorts rannsakningshäkte där den offentliga bespottningen bara var ett litet delstraff i väntan på det stora straffet. Safa var realist. Hans enda hopp nu var att komma undan med halshuggning. Snabbt och smärtfritt. Trots sin egen självömkan förmådde han med en blick förmedla en väl inövad och genuint falsk, medlidande känsla jämt emot sin närmaste olyckskamrat som satt och stönade med dinglade ben en armslängd bort i en identisk bur. Mannen bredvid var från den lilla staden Xi'an i Hangzhou-provinsen. Hans brott bestod i att han av ren snikenhet förpestat luften i sin egen hemstad. Han hade hamstrat vitlök. I stora mängder hade denne småhandlare med hjälp av sina bulvaner köpt upp all vitlök de kunde komma över och på så sätt nästintill torrlagt hela regionen på denna livsnödvändiga vara. Det var inte för inte som vitlöken kallades för kejsaren i köket. Motivet var ren vinstlystnad. All den uppköpta vitlöken skulle förvaras i ett för ändamålet lämpligt magasin som hyrts i en byggnad i centrala Xi'an. Sen, när efterfrågan och därmed priset var tillräckligt högt, skulle affärsmannen sälja och därigenom kamma hem en nett profit. Men vitlöken, som inte tålt fukten och värmen, hade börjat ruttna. Till en början hade stadsborna inte reagerat så mycket på den egendomliga lukten. Men efter en tid, när förruttnelseprocessen tilltagit, var stanken fullständigt outhärdlig. Och ytterligare några dagar senare, så stark att stadsborna i ren panik tvingats evakuera hela stadskärnan. Med löfte om frigivning hade sedan några mongoliska krigsfångar skickats in i staden för att försöka lokalisera källan till denna plågsamma lukt. När sanningen om den hamstrade vitlöken och insikten om den girighet som orsakat denna...